Avgörande drabbning mellan Biden och Trump. Vi laddar upp inför nattens debatt. Vad tycker Kinas ambassadör i Sverige om beslutet att stänga ute Huawei från de svenska 5G-näten? Och Stockholm hotas av elbrist. Vilken beredskap finns det egentligen? Det svarar Anders Ygeman på. Hej och välkomna till Ekonomistudion. Hälsar jag Andreas Johansson och vi säger välkommen till både poddlyssnare och tv-tittare. Det är den 22 oktober idag, det är torsdag och vi har ett fullspäckat program framför oss. Men allra först ska vi vända oss till Marknadsstudion där vi har med Ylva Johansson. För just i detta nu så tickar den amerikanska arbetslöshetsstatistiken in. Eller hur Ylva, hur ser det ut?
Ja, men det stämmer Andreas, precis just nu faktiskt så tickade de in här och det ser ut som följer. 787 000 personer skrevs in som arbetslösa i förra veckan i USA, vilket går att jämföras med prognosen på 860 000. Det är alltså färre som skrivit in sig än vad man väntat. Om vi sen då ska ta oss en titt på Stockholmsbörsen så kan vi konstatera att Stockholmsbörsen handlas ner 0,4% och tyngs av många av bolagen som lämnat rapport idag. Stockholmsbörsen har dock återhämtat sig något här under dagen. Men storbolagsindex ska vi kika på bäst. Där går det för Ericsson som fått flera höjda rekommendationer och höjda riktkurser från flera analyshus efter sin rapport igår. Även Volvo är upp 0,6%. Vi har ju fått uppgifter idag om att Industrivärden köper 8 miljoner A-aktier i Volvo för 1,5 miljard kronor. Men bland de rapporterande bolagen så återfinns de flesta i bottenskiktet på storbolagslistan och alla sämst går det för Essity som är ner hela 6% efter att deras rapport kommit in idag som var överlag något sämre än väntat. Vidare SSAB också ner 3% efter deras rapport idag som trots att den visade en något mindre kvartalsförlust än vad analytikerna väntat sig. SEB backar också, banken backar nästan 3% efter sin rapport. Jag vet att ni ska prata mer om det lite senare här i studion så vi lämnar storbanken där. Alfa Laval och Atlas Copco, båda verkstadsbolagen, backar också efter sina rapporter. Alfa Laval mest, 2,7, nästan 3% ner och Atlas Copco nästan 1% ner. Avslutningsvis ska vi också kika på terminerna för USA-börserna. Igår så handlades ju börserna svagt neråt och det ser ut som att det blir en öppning i den riktningen också idag.
Tack för det Ylva Johansson. Vi ska fortsätta att blicka mot USA och ingen kunde väl vara mer lämpad att hjälpa oss med det än Frida Wallnor, det är korrespondent i just USA just nu i Athens, Georgia. Frida, jag tänker att vi börjar med frågan om säkerhetshoten mot det amerikanska valet. På en snabbt sammankallad presskonferens under natten mot idag varnade säkerhetstjänsten FBI och underrättelsesamordnaren John Radcliffe om stora säkerhetshot mot havet. Vad är det för hot man varnar för och hur allvarliga är de här hoten, Frida?
Ja, alltså det man pratade om igår det är attacker som påstås komma från Ryssland och från Iran. Och det är aktörer som verkar få tag på olika data för överregistrerade väljare i USA. Så det är ju väldigt allvarligt. Man pratar om olika hotmail som har skickats till väljare i områden med många demokrater, där många demokrater bor. Där man har hotat de här väljarna att de kommer råka illa ut om de inte röstar för Trump. Det är också en massa desinformation som sprids om att valet inte kommer gå rätt till. Framförallt på grund av hur utlandsrösterna kommer att kastas. Men Radcliffe igår, han intygar ju att det här är inget problem. Det här valet kommer att gå riktigt till. Och det är ju ingen tvekan om att man har lärt sig mycket sedan 2016 och förhoppningsvis även väljarna. Men jag tycker det är slående hur ofta det har varit rapporter om olika former av utländska attacker mot det här valet.
Vi ska prata lite grann om nattens debatt. Vad kan vi förvänta oss, Frida? Vad säger du?
Ja, jag tror att vi kan förvänta oss att det kommer gå väldigt hett till, precis som senast, med tanke på hur mycket som står på spel. Nu är det ju snart bara en vecka kvar till valdagen. Men däremot så tror jag att vi kommer att jag tror och hoppas att vi kommer att vara lite mer fokus på sakpolitik i kvällens debatt för det man har gjort jämfört med den senaste debatten är att införa en så kallad mute button, alltså en möjlighet för Moderaterna att stänga av mikrofonerna för de båda deltagarna om de inte följer reglerna. Så det talar ju för i alla fall att det kommer kanske bli lite mer sakligt. Och man kan ju också tro att Donald Trump kan ha lärt sig en del från debatten senast med tanke på hur mycket kritik han har fått för sitt agerande då. Jag pratar med många republikaner som har sagt att de faktiskt skämdes för hans agerande. Men nu är det ju Donald Trump vi pratar om, som man ska aldrig göra några prognoser över hans agerande. Men det vore rimligt.
Hur har försnacket gått i USA då inför den här debatten? Vilka ämnen kan vi förvänta oss att man kommer att prata om?
Ja, försnacket har ju handlat en hel del om den här mute-knappen som Trump-kampanjen inte har varit så förtjust i. Men med tanke på läget i opinionsmätningarna nu, att man fortfarande ligger under och hur pass nära valdagen man är, så är det ju inte riktigt läge att komma med några sådana krav den här gången igen. Men också, man har också haft synpunkter på de här frågorna som annonserats i förväg, vad man ska prata om, som man menar har dikterats av Biden-kampanjen. Och ska man vara ärlig så går de ju väldigt mycket i linje med det som debatterades under den första debatten, nämligen coronaviruset, klimatet, rasfrågan, amerikansk familjepolitik. Så där har man också haft synpunkter på. Men jag tror att det Donald Trump kommer att försöka att prata mycket om ikväll som inte står på agendan är ju de här korruptionsanklagelserna mot Joe Biden och hans son Hunter när det gäller kopplingar till Ukraina. Han har ju gått så långt, Donald Trump, att han nu kräver att Joe Biden ska gripas. Men överhuvudtaget så tycker jag inte att det här är någonting som har fått något fäste i mediebruset i USA. Utan det är mycket många republikaner som pratar om det här. Men det kommer ju han definitivt att ta upp ikväll.
Uppskruvat tonläge redan nu alltså. Mm. Kort bara, hur viktig är den här debatten för att vinna över väljare till respektive sida?
Alltså jag tycker inte man ska överdriva vikten av den här debatten med tanke på hur få väljare är som fortfarande inte har bestämt sig. Dessutom är det ju faktiskt 44 miljoner amerikaner som redan har röstat när jag tittade senast nu. Och det representerar ungefär en tredjedel av det totala antalet som röstade 2016. Så att det är ju otroliga mängder faktiskt som har poströstat och förtidsröstat. Men det är klart att alltså för Donald Trump är det här lite grann sista chansen nu att ändå övertyga de här som inte har bestämt sig med tanke på att han fortsatt ligger under i opinionsmätningarna. För Bidens del handlar det mer om att undvika misstag, att försöka inte gå i Donald Trumps fällor.
Du nämnde opinionsläget, Frida, och hur ser det ut just nu?
Ganska stabilt fortsatt. Biden tappar lite i vissa vågmästarstater och på det nationella planet, men överlag så leder han fortfarande med ungefär 4,5 procentenhet om man tittar på en sammanvägning av vågmästarstaterna, vilket ju är där man ska titta. Så stabilt, men som sagt, man vet ju aldrig hur det kommer att se ut efter ikväll, men ja, vi får se.
Det får man verkligen göra. Och Frida, det måste ha varit ett svårt år ändå. Svårt att arrangera ett val i normala tider. Men ännu svårare under dessa speciella omständigheter. Inte sant?
Jo, absolut. Men det är ju ändå slående hur många det är som är ute och röstar. Och det vore ju fantastiskt om USA faktiskt slår rekord när det gäller valdeltagandet under ett sånt här år med pandemin. Men jag var faktiskt i Florida förra veckan och intervjuade en person som hon är chef för valmyndigheten i Pinellas County som ligger utanför Tampa, och hon berättade om hur de har gått till för att arrangera det här valet.
Challenging equals opportunity. So yes, it presents an unprecedented circumstance, but you rise to it and you make sure that we have successful elections. So you do everything that you can, whether it's the election preparation with how voters are going to cast ballots, how you're going to recover from something that happens, but you do everything that you can to make sure that we're successful.
And so far, how's the interest been among the citizens to vote this year?
Oh, interest in Pinellas County is through the roof. We have the most registered voters we've ever had in the history of Pinellas County elections. We have over 340,000 mail ballot requests. We've already gotten over 100,000 of those back. Voters are very engaged in this election, and we're hoping for a record turnout.
And when do you think you'll be able to report the result on election night?
Yeah, so Florida law is very specific as to when you are allowed to release election results, so we clearly can't release them prior to 7 p.m. election night. So shortly after that, we'll push out the majority of the mail ballots that have been counted and then the votes that were cast in person early. And then, of course, throughout the night, we'll get election day results that will modem in from the polling places.
Ja, vi stannar kvar i USA. Ikväll är det alltså presidentvalsdebatt. Donald Trump och Joe Biden möts för en andra sista gång inför valet. Och min kollega Gabriel Mellqvist pratade igår med den politiska rådgivaren och kommentatorn Patty Solis-Doyle. Började med att fråga henne, vad är det hon tittar efter i nattens debatt?
We're less than 2 weeks away from the election. And that means that there are very few opportunities to shake up the race or change the trajectory of the race. And a debate, a national debate, where 80 million people, 80 million voters are watching is one of those opportunities. And so that is more important for Donald Trump than it is for Joe Biden at this point, because Joe Biden in this moment in time is winning. And so Donald Trump, President Trump really needs something to shake up this race and move the trajectory. So what I'm expecting is for Donald Trump to try and do that, whether that is by attacking Joe Biden, by attacking his son Hunter, I don't think he's going to try what he tried last time, and that is constantly interrupting and, you know, behaving in a petulant manner. But I do think that he has nothing to lose, and he is going to try and really put Biden at a disadvantage.
Ja, en längre version av den här mycket intressanta intervjun finns att se på vår sajt under eftermiddagen. Vi ska byta ämne i ekonomistudion. Kina fördömer svenskt Huawei-förbud och varnar för konsekvenser för företag. Och min kollega Gabriel Mellqvist igen fick en stund med Kinas Sverige-ambassadör Gui Kongyun. Och han började med att se på hur han ser på PTS besked att utesluta Huawei från svenska 5G-nät.
显然，这个飞碟军方和。
Ja, för våra poddlyssnare som inte har sina kinesiska kinesiska uppdaterad, så kan vi rekommendera ett klipp på sajten där det finns en textad version av den här intervjun. Ett sånt här negativt beslut kommer ju naturligtvis att skapa negativa effekter för utvecklingen av svenska företag på kinesiska marknaden. Och jag pratade tidigare idag med Johan Nylander som är korrespondent i Hongkong om hur oroliga de svenska företagarna är.
Som vi såg så gick ju Kinas utrikesdepartement i USA. De var inte speciellt glada över det här. De känner sig orättvist behandlade. Det har inte varit någon jätteuppmärksamhet i kinesisk media. Jag tror det här ses inte som någon jätteskandal i Kina. Däremot på sociala medier så ser man tydligt hur det är många kineser som tycker att nu är det dags att börja bojkotta svenska produkter. Men överhuvudtaget så känns det inte här som någon jätteskandal här i Kina faktiskt.
Man kanske är van redan med tanke på att Sverige inte är det första landet som har förbjudit detta. Men du Johan, de svenska företagare som du pratar med i Kina då, vad säger de? Är de oroliga för konsekvenser?
Ja, alltså för det första, man ska aldrig underskatta en konflikt med Kina. Men de svenska företagare som jag talat med idag, de visar inte någon överdriven oro. De framhåller att affärsrelationerna mellan Kina och Sverige, de är goda. De har varit goda länge och svenska företag har god renommé. Så även om vi har en diplomatisk konflikt på sätt och vis, så är den affärsmässiga förhållandet fortsatt goda överlag.
Samtidigt, vi kan nämna det bara lite grann i bakgrund. Det har varit lite skakigt i relationen mellan Sverige och Kina. Kan du ge oss lite bakgrund?
Ja, alltså generellt så har Sverige och Kina haft en väldigt bra relation under många decennier. Någonting som har förändrats under de senaste åren. Sverige har ju stått upp för den fängslade publicisten, svensk-kinesiska publicisten Gui Minghai. Och det här har varit då en anledning till konflikt mellan Peking och Stockholm. Så vi har haft en diplomatisk, skakig, turbulent period bakom oss. Men för de flesta företag som jag talat med, både nu och tidigare, så ser man att relationerna är förhållandevis goda i alla fall.
Men svenska företagare är alltså inte särskilt oroliga. Du har pratat med flera stycken, vet jag.
Ja, jag har pratat med flera stycken idag. Jag har pratat med Handelskammaren. Jag har pratat med olika bolag som också representerar andra företag. Sen ska vi komma ihåg att man ska inte underskatta en sån här konflikt heller. Det är ju möjligt att Kina kommer att vidta vissa åtgärder, att de vill sätta ner foten, möjligen göra ett exempel av Sverige.
400 000 arbetstillfällen och 50 000 nya bostäder är i farozonen på grund av att Stockholm hotas av långvarig elbrist. Detta enligt en ny rapport från Stockholms handelskammare. Vi har träffat energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i den här frågan.
Idag höll Svenska handelskammaren ett seminarium för att uppmärksamma en ny rapport som varnar om elbrist i Stockholm. 400 000 arbetstillfällen och 50 000 bostäder ligger i farozonen. Och enligt Svenska handelskammaren behövs nu en ny blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken för att den här elkrisen inte ska hota hela Sveriges utveckling.
Stockholmsregionens elförsörjning är hotad under det kommande decenniet egentligen. Och det här handlar om att stamnätet in till Stockholmsregionen som förser Stockholmsregionen med el är underdimensionerat för de tillfällen under året då vi använder som mest el. Och det vi ser är att det får konsekvenser för Stockholmsregionens ekonomi som är väldigt, väldigt allvarliga.
Jag tycker att det i grunden är en bra rapport, för den visar ju att vi kan dra nytta av de växande elöverskotten i Sverige och Europas lägsta elpris för att skapa nya arbetstillfällen. Men ska vi klara det, då måste vi dra mer elledningar. Det måste gå snabbare att dra elledningar. Och vi måste använda vårt elnät smartare.
Hur allvarligt bedömer du det som har kommit fram här om att det är en elkris som hotar Stockholmsområdet?
Ja, hade vi inte vidtagit de åtgärder som vi har vidtagit, då hade det varit allvarligt. Vi har ju tagit ett gemensamt initiativ med energibranschen där de har säkrat exempelvis kraftvärmen i Stockholm för lång tid framöver och därmed den lokala kraftproduktionen. Men skulle det initiativet falla genom de rörelser vi ser i riksdagen från flera borgerliga partier och Sverigedemokraterna, ja, då har Stockholm en mycket allvarlig situation.
Vad kommer regeringen göra åt det här?
Vi kommer att verka för att vi ska driva igenom det gemensamma initiativ som jag och energibranschen har tagit initiativ till. Sen vill vi verka för att kraftigt korta den tiden det tar att bygga elledningar. Och vi vill utveckla kapacitetsmarknader eller effektmarknader så att de företag som kan gå ner i effekt de kallaste dagarna kan få ett högre pris. Eller en lägre pris för den el de konsumerar och få ett högre pris för det då den effekt de säljer tillbaka till nätet. Och därmed skapa en gynnsammare situation för alla kunder.
Förra hösten så tog regeringen ett initiativ till ett krispaket för att trygga elförsörjningen i huvudstaden i väntan på att planerade elnätsförstärkningar skulle genomföras. Och enligt Stockholms handelskammare så räcker inte det här krispaketet till. Vad är din bedömning av det?
Tillsammans med de andra åtgärderna vi har presenterat så kommer det att räcka. Men just nu är ju det här gemensamma initiativet hotat genom att flera partier i Sveriges riksdag har röstat emot det här paketet. Och skulle det falla, då har Stockholm en mycket besvärlig situation tillsammans med Skåneregionen.
SCB släppte rapport idag bättre än väntat. Aktien ner nästan 3% idag. Tidigare idag så pratade min programledarkollega Pontus Herin med vd:n Johan Torgeby och passade på att fråga honom om konjunkturen och USA-valet.
Jag skulle säga att om jag bara lyssnade på kunder de sista månaden så skulle jag bli lite mer optimistisk än vad jag vill ge sken av här. Så vi får lägga på ett litet filter av konservatism för att inte liksom bli överdrivet glada i vad framtiden kan ha. Så vi har valt att vara lite mer konservativa. Man kan se det också på dagens reservation för framtida potentiella kreditförluster. Vi höll uppe den lite grann.
6 miljarder.
Ja, 6 miljarder på hela året. Ja. Vi tog 1,1 miljard extra nu under det här kvartalet. Jag tror också att de statliga programmen, bankers förmåga att stödja företag på kort sikt har varit väldigt bra. Men bortom detta, om de här nu programmen ska tas av, vad innebär det för konkurser och kreditvärdighet i samhället i stort? Och där är vi väldigt, väldigt försiktiga att säga att det här är över eller att vi ska göra återskrivningar just nu, utan låt oss ge det ett par kvartal till.
Och en av de makroekonomiska globala osäkerhetsfaktorerna, du pekar ju på flera sådana i ditt vd-ord, bland annat då USA-valet faktiskt. Kan du utveckla det? Varför är det en osäkerhet?
Nej, för det första är det bara volatilitet i allmänhet som har stökat börserna och varje dag läser jag om idag gick det bättre för osäkerheten gick ner eller idag gick det sämre för att osäkerheten gick upp. Det finns också en ganska stor skillnad mellan vad Trump säger om framtidens regleringar och hållbarhetsfrågor jämfört med Biden. Så det är ovanligt från vårt perspektiv att det är ganska olika potentiella konsekvenser det kan få vem som väljs. Och här ser det ju då ut just nu som man tittar på de förstår sig på det som gör uppskattning att Biden verkar ju ta hem det här.
Är det bra tycker du?
Alltså jag har ingen politisk syn i frågan, men jag tror det kommer vara väldigt bra för vissa typer av frågor såsom hållbarhet.
Därmed är vi framme vid sista raden och avslutar med en positiv nyhet. Svenskarna fortsätter att köpa mat på nätet som aldrig förr. Det konstaterar branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel. Plus 75,5% jämfört med september i fjol. Och det här gäller också hemleveranser och att hämta upp sina matkassar i butik har också blivit populärt, inte minst under coronapandemin. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,3% under september 2020 jämfört med samma månad i fjol enligt dagligvaruindex. Ja, det var allt från Ekonomistudion idag. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16.00. Ekonomistudion är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal. Missa inte det. Tack för att ni har tittat och lyssnat idag.